har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
Åh, sorry. Kom åt något här.
Exempelvis...
Förlåt, det är något skit här.
Andra snabbmatsrestauranger som...
Vi provar en tagning till.
La 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 la. La 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 la.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Om en sous vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar på Postnord.
Made by Podster.
Du lyssnar på Mordhistorier från Polen med mig, Moa Stefansdotter. Det här avsnittet handlar om Jakub Kasala. Ett ungt par går längs en ödslig gata i en polsk liten by. Det är ett snötäckt landskap. En kall, mörk julnatt. De bråkar. Kvinnan pratar i telefon när mannen går iväg. Han är arg. Vad som sker efter detta är fortfarande oklart. Allt vi vet är att detta, till många sorg, är sista gången denna man sågs vid liv. Fallet jag ska berätta om idag är ett av dessa fall som är svåra att glömma. Minnet av det ligger kvar och väcker en massa tankar, fullt av oklarheter och gåtor. Det får en att börja analysera och ställa frågor för att försöka förstå vad som egentligen hände. Men med varje fråga dyker bara fler oklarheter upp. Detta är historien om en familjetragedi, en rättvisa och strävan efter sanningen. Det här är historien om Jakub, eller Kuba, som hans vänner kallade honom. Kuba. Året är 2014. Kuba bor i byn Svidrigaili. Han är 20 år gammal, smal och 195 cm lång. Han har bruna ögon, mörkt hår och ett stiligt ansikte med utmärkande drag. Byn han bor i ligger cirka 9 mil söder om Warszawa. Jakub, även kallad Kuba, bor med sina föräldrar, mamma Justina och pappa Sylvester, och sina tre syskon. Han har en äldre syster, Saklina, och två yngre bröder. Kubas yngste bror, Kasper, är också en av hans bästa vänner. De spenderar mycket tid tillsammans. Kuba skämmer gärna bort hans lillebror. Kuba beskrivs som lugn, vänskaplig och balanserad. Han har många vänner, är alltid trevlig, artig och väluppfostrad. En ung man som vuxit upp i ett kärleksfullt hem. Kuba är nyutexaminerad från IT-tekniska skolan, en internatskola i Bialarowska. Skolan ligger i en stad cirka 3 mil från hans familjehem, som han besöker varje helg. Datorer är hans passion. Hans intresse för datorer upptar stor del av hans fritid och han är angelägen om att utveckla sina färdigheter. Han tycker om att bygga sina egna datorer. Han är även musikaliskt begåvad och tycker om att spela trumpet samt att skriva dikter och komedisketcher. Kuba är mångsidig och nyfiken på världen. Vändningen från vår till sommar 2014 blir en viktig period i Kubas liv. Det är vid den här tiden som han blir tillsammans med en tjej som han länge varit kär i, Ola. Hon är ett år äldre och de gick på samma internatskola där Ola studerade hotelladministration. När Kuba får reda på att Ola är singel försöker han på bästa sätt att charma henne och lyckas. Kuba blir förälskad och väldigt glad över att allt går som han hade hoppats. Dessutom väntar ytterligare förändringar när han börjar förbereda sig för universitetsstudierna i Warszawa. Föga överraskande söker han till den polsk-japanska akademin för informationsteknologi i Warszawa och även till civilingenjörsfakulteten vid Warszawas tekniska universitet. Han kommer in i båda programmen. Men mot allas förvåning bestämmer han sig för att gå byggnadsingenjör vid Warszawas tekniska universitet. Mycket snart visade det sig att detta är helt rätt plats för honom. Kuba är fascinerad av lektionerna från första början. Han trivs bra med utbildningen och känner mer och mer att byggnadsteknik är hans framtid. Han finner gemenskap på sina äldre universitetskamrater som vissa redan har egna företag. Detta inspirerar honom. Kuba är imponerad av deras kunskap och intresserad av hur branschen ser ut bakom kulisserna. Han frågar dem om hur det är att driva företag och blir sugen på att starta eget. Kurserna som Kuba har valt är krävande och omfattande. Han bor fortfarande hos sina föräldrar och reser till Warszawa varje vecka eftersom han har många lektioner där. Under veckorna i skördesäsong, när det inte är några föreläsningar, hjälper han sin pappa Sylvester i familjeföretaget att installera och serva kylutrustning för matförvaring. Förutom fruktsäsongen från vår till tidig höst har Kuba inte så många möjligheter att tjäna pengar, vilket är viktigt för en ung man på väg in i vuxenlivet. Så han börjar söka jobb i närheten. Han har tur. Det visar sig att det lokala fruktexportföretaget för närvarande rekryterar nya medarbetare. Särskilt de som talar flytande engelska. Det här är perfekt för Kuba. Han är duktig på engelska. Han ansöker och intervjun går väldigt bra. Hans nya arbetsgivare avslöjar till och med att han är en av de bättre kandidaterna och allt tyder på att han kommer att få jobbet. Han ser fram emot det här. Det är den 26 december 2014, annandag jul. Det här är också den första riktigt kalla kvällen på länge. Termometrarna visar runt minus 10. Det har snöat sedan tidig morgon och ett vackert vinterlandskap tar form utanför fönstret. Dagen passerar i en mysig familjär atmosfär. Alla firar och den närmaste familjen samlas i Kubas hem där hans föräldrar står för julmiddagen. Alla morföräldrar anländer. De äter en rejäl middag och tillbringar en härlig kväll tillsammans. Det är ännu en glad familjejul. Klockan är 7 på kvällen då Kuba börjar göra sig redo att gå. Han ska träffa sin flickvän Ola. De ska träffa ett annat par för drinkar. Så när kvällen kommer tar Kuba artigt farväl och går mot dörren för att tillbringa resten av kvällen med Ola. Han har en t-shirt och jeans på sig. I hallen tar han på sig sneakers och en tunn jacka. Definitivt inte lämpliga kläder för den här kylan. Justina, hans mamma, påpekar oroligt att Kuba kommer att bli kall. Kuba svarar att han är okej. Men Justina fortsätter med att påminna honom om att bilen ska köra inte har några vinterdäck ännu. Det är iskallt och halt idag, plus att Kuba gillar att köra fort. Så hon ber sin son att vara extra försiktig. Koba lyssnar på vad hans mamma har att säga och försäkrar henne att allt kommer att gå bra. Han sätter sig i sin bil och Sylvester öppnar porten för honom. De säger hej då. Innan han kör iväg påminner Koba honom om vart han ska och att han kommer hem nästa dag. Som alltid kommer de båda ha sina telefoner på sig för säkerhets skull. Han startar bilen och beger sig till sin flickvän Ola. Koba har cirka 3 mil att köra, vilket tar honom cirka en halvtimme. Han parkerar utanför Olas hus och lämnar sin bil där, då de kommer att dricka ikväll. De får skjuts av en gemensam vän. Vännen kör paret och går med på att hämta dem från festen i natt. Nu behöver de inte bekymra sig om hämtning i natt. Klockan är cirka 8 när de kommer fram och nu börjar kvällen som de alla har väntat på. Även fast det är första gången Koba träffar värden och hans flickvän, där de känner varandra fort. De pratar om skola, arbete och framtidsplaner. De har det trevligt och njuter av ett par drinkar. Men efter bara 2 glas börjar Ola må dåligt. Hon bestämmer sig för att inte dricka mer. Från och med då börjar kvällen bli lite konstig. Ola verkar nervös och beter sig konstigt. Då och då lämnar hon rummet och tar med sig sin telefon och springer ner till toaletten. Koba reagerar på det här. Han tycker att det är märkligt. Ola fortsätter att gå till toaletten på nedervåningen, trots att det finns en toa på övervåningen på samma plan de alla sitter. Till slut börjar även vännerna märka och föräldrarna i huset börjar reagera på hennes spring då trappan av trä gör ljud ifrån sig. Det här irriterar värdens mamma som väcks varje gång Ola springer i trappan. Hon ska upp och jobba tidigt nästa morgon och behöver få sova. Mamman ber vännerna att hålla sig på övervåningen och inte använda toaletten nere i onödan. Trots detta fortsätter Ola att springa upp och ner för trappan. Så småningom tappar mamman tålamodet och ber dem att gå hem. Det blir obekväm stämning och ingen av dem känner för att fortsätta festa. De bestämmer sig för att det är dags att säga hej då. Det är sent. Klockan är 10:01. Och de bestämmer sig för att åka hem. Ola tar Kubas telefon eftersom hennes är död. Hon ringer efter deras vän som har lovat att hämta dem. Vännen svarar dock att det har blivit för sent och att hon till slut bestämde sig för att gå ut själv. De bestämmer sig för att beställa en taxi. Det finns bara en taxi i området, men han svarar snabbt. Kuba och Ola blir kvar hemma hos kompisen en stund i väntan på taxin. Men de bestämmer sig till slut för att gå ut och vänta utanför. De tar på sig jackorna och Koba går in i vardagsrummet till värdens mamma som nu är vaken. Han ber henne om ursäkt för deras beteende och att de har stört henne. Han säger hej då och de går ut. Paret bestämmer sig för att börja gå. De går mot huvudvägen som leder till stadens centrum. Om de går den här vägen kommer de definitivt att möta taxin när den kommer. När de kommer till en korsning ringer Ola från Kubas telefon igen för att be taxin att hämta upp dem i centrum istället. Det är inte en mycket längre promenad, men det är redan väldigt sent och kallt, nära minus 15 grader. Händelserna som följer är något oklara. Men de är avgörande för att veta exakt vad som hände med Koba. Det som händer härnäst kommer att förändras från ett vittnesbörd till ett annat. Det är mycket som inte verkar stämma. Men den inledande historien som kan rekonstrueras från de första rapporterna är i alla fall denna. Ola är så upptagen i telefon med taxichauffören att hon inte märker att hon går ensam mot centrum. Först när hon avslutar sitt samtal inser hon att Koba inte längre går bredvid. Hon vänder sig om och först då ser hon att hennes pojkvän nu är långt bakom henne. Han går dessutom åt motsatt håll. Trots detta fortsätter Ola att gå mot busshållsplatsen där hon kommit överens att träffa taxichauffören. Ola tänker att hon ska plocka upp Kuba i taxin. Hon kommer fram och kort därefter kommer taxin. Hon kliver in. Ola anger ingen specifik adress utan ber taxichauffören att köra i samma riktning som hon precis kommit ifrån. De ger sig av och när de kommer fram till korsningen, platsen där hon senast såg Kuba, ber Ola föraren att sakta ner. Hon berättar inte för chauffören varför, trots att han flera gånger frågar vad som för sig går. Ola berättar till slut att hon var här för ett tag sedan med sin pojkvän, men att han gick åt ett annat håll och att han fortfarande borde vara här någonstans. De måste hitta honom eftersom hon har hans telefon och ingen kan kontakta honom. Chauffören blir lite fundersam eftersom han just kört den här vägen. Han är helt säker på att han skulle ha märkt om någon gick där mitt i natten på julafton. Men som Ola begärt saktar han ner farten och båda ser sig omkring efter Kuba. De kör längs gatorna som paret gick på tillsammans för bara några minuter sedan. Inga spår av Kuba. När de passerar de sista byggnaderna i staden vänder de tillbaka och kör in mot centrum igen. De letar efter Kuba fortfarande. Men han är borta. Ola bestämmer sig till slut för att åka hem. Taxichauffören kör hem henne. Kubas bil står fortfarande parkerad vid huset. Ola betalar chauffören och går in. Det går dock bara 20 minuter innan Ola ringer igen för att boka en ny tid med samma chaufför. Den här gången när taxichauffören kommer fram är Ola helt skakig och gråter. Hon ber taxichauffören att ta samma väg igen för att leta efter Kuba. Den här gången letar de ännu noggrannare. De kör in på sidogator, mellanhus. De går till och med ner till simhallen och åker runt centrum flera gånger. Men Kuba finns ingenstans. Ola ringer från Kubas telefon som hon fortfarande har med sig, Kubas syster. Men hon svarar inte. Hon testar istället att ringa Kubas vän Kamil som bor i närheten. Kamil är hemma och tittar på film när telefonen ringer. Han svarar. Då Ola ringer från Kubas telefon frågar Kamil vart Kuba är. Han blir förvånad både över det sena telefonsamtalet och frågan Ola ställer. Han svarar att Kuba inte är där och frågar sen vad det här handlar om. Ola berättar att Kuba är försvunnen. Att de skildes åt efter festen och att hon sedan dess inte har sett honom. Kamil blir orolig och ringer deras vän Vorstek. Bara några minuter senare sätter de sig i bilen och ger sig av mot staden Bialarowska. Efter cirka 20 minuter är de framme. I centrum träffar de Ola som förklarar allt för dem igen. De bestämmer sig för att agera snabbt. Först och främst kör de hem Ola utifall Kuba dyker upp där. För det var trots allt dit han skulle. Sen beger sig pojkarna mot korsningen och börjar leta på egen hand. Det har snöat hela dagen och allt är snötäckt. De är uppmärksamma på eventuella fotspår i snön som kan hjälpa att visa vilken väg deras vän gick. Bialarowska är en liten stad och speciellt vid den här tiden och på julafton är chansen minimal att träffa en slumpmässigt förbipasserande. Att hitta Kuba låter som en ganska enkel uppgift till en början. Pojkarna kör i riktning mot byn Sakrsevo, men ingen Kuba syns till. De börjar köra in på småvägar runt omkring för att se om han gått in bland fruktträdgårdarna. De går med ficklampa och ropar efter honom, men inte ett spår av Kuba syns till. Kamil och Vorstek letar efter Kuba till klockan 6 på morgonen. De är trötta. De bestämmer sig till slut för att ta en paus i letandet. Vorstek pappa är sjukvårdare och jobbar på sjukhuset. När han börjar sitt pass ska han se efter om Kuba eller någon annan pojke med matchande beskrivning kommit in igår kväll. Alla går hem och väntar otåligt. Vid 9-tiden får de reda på att ingen med Kubas namn eller matchande beskrivning förts till sjukhuset i natt. Han kom inte heller hem till Ola och bilen står kvar på uppfarten. De blir mycket oroliga. Kamil och Ola träffas igen för att komma på vad nästa steg är. Då och då avbryts brainstormingen av Kubas telefon som ringer. Det är Kubas föräldrar. Kamil och Ola gissar då att Kuba inte dykt upp där hemma heller. Men de kör ändå till Kubas hus vid 11. De vill kolla om han är där. När de kommer fram sitter Ola kvar i bilen och Kamil knackar själv på dörren. Han hälsas av Justina. Kamil frågar om Kuba är hemma. Det är han inte. Han är hos Ola, säger hon. Utan några fler frågor går Kamil tillbaka till bilen. Familjen är förvånade över Kamils fråga. Men de blir ännu mer förvånade när de märker att Ola, som Kuba skulle ha varit med nu, också sitter i bilen. Kamil och Ola, oroliga och uppgivna, bestämmer sig för att åka till polisstationen. Samtidigt ringer Kubas telefon. Familjen misstänker att något är fel. Till slut svarar Kamil och meddelar att Kuba är försvunnen. De beger sig till polisstationen. Kubas pappa bestämmer sig för att göra samma sak. Och Justina stannar hemma utifall deras son skulle komma tillbaka. Sylvester, Kamil och Ola kommer fram till polisstationen runt klockan 12 den 27 december. Detta innebär att Kuba inte har setts på mer än 10 timmar. Poliserna tar emot anmälan, även om de till en början är mycket skeptiska och säger att man inte bör få panik. Att det trots allt är jul och att Kuba förmodligen har druckit för mycket och sover av baksmällan hos en vän. Poliserna ifrågasätter också Ola, som plötsligt hävdar att Kuba var väldigt berusad. Att han vinglade när hon senast såg honom. Hon säger att hon var i telefon och helt enkelt inte märkte när Kuba gick ifrån henne. Hon kan inte förklara varför hon lämnade honom ensam. På grund av den mycket låga temperaturen, minus 15, och Olas påstående att Kuba var berusad, får hans försvinnande högsta prioritet. Att somna berusad i den hårda, kalla vintern är rent av livsfarligt. Sökandet börjar redan samma dag. Bara en timme senare, vid 13-tiden, åker polisen till platsen där Ola och Kuba skildes åt. Det vill säga korsningen utanför den lilla staden. Befälen inleder sitt sökande med att åka på samma sätt som Ola gjorde den natten med taxichauffören. Liksom pojkarna utnyttjar även polisen att nysnö fallit den natten han försvann. Detta skulle i sånt fall avslöja hans fotspår från den natten. Men de hittar ingenting. En spårhund dyker också upp och fångar ett spår nära där pojken senast sågs, men tappar det tyvärr väldigt snabbt. Poliser söker också på sidogator. De letar på samma platser där Kamil och Vorstek letat hela natten. Deras sökande fortsätter till långt in på kvällen. De fortsätter trots att mörkret lagt sig. Inget resultat. 2 dagar efter Kubas försvinnande, söndagen den 28 december, startar en storskalig sökoperation tidigt på morgonen. Polisen lägger ett rutnät på en karta över området för att fördela uppgifter och tilldela sökare specifika områden. Lokala poliser tilldelar sökningen tillsammans med poliser från en annan stad i närheten, kända för sin skicklighet i dessa typer av sökningar. Det kommer även brandmän, frivilliga och släktingar och vänner till Kuba. En drönare flyger över staden och fälten för att få ett fågelperspektiv över området. På bilderna kan man se cirka 150 sökare gå i en enfilslinje, var och en cirka 1,5 meter från varandra. Detta visar på en mycket noggrann kontroll av området. De letar igenom fälten en hel kilometer från vägen där Kuba senast sågs. Återigen, inget resultat. Det är den 29 december, en måndag. Kuba har varit försvunnen i 2 dagar nu. En helikopter utrustad med värmekamera ansluter till sökoperationen. Sikten är mycket bra och dessutom har inte snöat sedan den dagen han försvann. Men det är fortfarande iskallt. Vilket betyder att om Kuba ligger någonstans i snön skulle poliserna lätt kunna lokalisera honom mot den ljusa, snöiga bakgrunden. Särskilt då han hade mörka kläder på sig kvällen han försvann. Dessutom saknar träden och buskarna löv vid den här tiden på året. Och det finns inget högt gräs. Tack vare dessa goda förhållandena lyckas forskarna upptäcka många detaljer från flygningen. Till exempel en jacka övergiven på fälten. Som det senare visar sig inte tillhörde Kuba. Poliserna är nästan säkra på att de skulle ha hittat honom vid det här laget om Kuba varit här. Det här ger familjen ett visst hopp om att deras son, bror, vän fortfarande är någonstans där ute. I säkerhet och vid liv. Medan sökandet fortsätter gör familj och vänner allt de kan. Inte minst på fältet. En grupp har skapats på Facebook som heter Jakob Kasala saknas. Som ansluts varje timme av fler och fler som är villiga att hjälpa till. Goda råd förökar sig. Information dyker upp. Liksom bilder av Kuba som familjen och anhöriga sätter upp. Många av de inblandade sprider budskapet. Folk skriver ut bilderna på sina skrivare och hänger upp dem själva i sina bostadsområden. Det kommer till och med människor som påstår sig vara cyniska. De skickar sina visioner och förslag till familjen. Responsen för sökandet av Kuba är riktigt bra. Lokala medier, radio och tidningar tar också upp historien om den här unga killens försvinnande. Vid det här laget kan man säga att hela Polen letar efter Kuba. Det här betyder allt för familjen som själva försöker hitta sin Kuba på alla tänkbara sätt. De får idén att gå igenom Kubas dator. Särskilt för att se vem han haft kontakt med nyligen. De hoppas på att kunna hitta fler ledtrådar. Även om de inte hittar något som pekar på vart Kuba befinner sig upptäcker de något annat. Det visar sig att Kubas förhållande med Ola inte riktigt var vad de trodde. Paret verkade utåt sett vara lyckligt kära. Men efter att ha läst deras konversation blir det tydligt att Ola ofta är både manipulativ och argumenterande mot honom. Det visar sig till och med att Ola gjort slut med Kuba vid flera tillfällen, utan att någon i hennes närhet visste om det. I ett av meddelandena erkänner Ola för Kuba att hon har varit otrogen mot honom, bara för att förneka det en stund senare. Det som framträder är en bild av en ostabil relation, full av ångest och kontroll. Utöver allt detta visar det sig att Olas ex-pojkvän, Sebastian, också har skrivit till Kuba. Sebastian avslöjar att han fortfarande har känslor för Ola och att något har hänt mellan dem. Men Kuba verkar inte skrämmas. Han borstar bort det enträgna exet och går vidare. Med denna nya information minns Kamil något oroande som hände innan Kuba försvann. Det var höst. Ola och Kuba var på en resa i Sakopane. Det var ingen bra resa. Sebastian ville inte låta dem vara och fortsatte ringa både Ola och Kuba och hotade Kuba att han skulle få ett helvete att betala om han inte lämnade Ola i fred. Han säger också till Kuba att det är bäst att han håller sig borta från Bialarovska om han inte vill bli sårad. Efter att ha läst dessa konversationer känner sig Kubas familj förvirrad. De hade ingen aning. De försöker nå Ola. De frågar henne om hon är säker på att hon inte vet något mer om vad som kan ha hänt Kuba. De vill veta om de kanske hade bråkat den här kvällen. Om Kuba kanske sa något den kvällen som skulle kunna hjälpa dem att hitta honom. Det var trots allt Ola som senast såg och pratade med honom. Ola förnekar dock att något dåligt skulle ha pågått mellan dem och upprepar helt enkelt att hon inte har någon aning. Hon säger bara att Kuba gick åt motsatt håll medan hon pratade med taxichauffören. Ola sluter sig. Hon ser dem inte i ögonen och drar sig undan helt. Praktiskt taget, från det att fallet polisanmälts, försvinner hon helt. Hon hjälper heller inte familjen och deltar inte heller i sökinsatsen. Hon frågar bara ibland om de har hört något nytt. Familjen letar fler sätt att hitta sin älskade son. Det visar sig att platsen där Kuba senast sågs har CCTV. Två kameror, för att vara exakt. De lyckas få tag i videoinspelningarna och även om de inte är av så bra kvalitet visar den ena tydligt Kuba och Ola. Och den andra bara Ola. Intressant nog visar bilderna från den första kameran en ganska intressant bild. Bara några hundra meter från vännens...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Byggmax! Fångarna första ses i tvn hur ett stort bråk äger rum mellan paret. Trots Olas bestämda påstående att hon inte grälade med Kuba den kvällen. Kamerabilderna visar en gul, upplyst parkeringsplats som tar upp större delen av förgrunden med huvudvägen bakom ett kedjelängdstängsel högst upp i bilden. Det är natt och huset tvärs över gatan har inga lampor på insidan. Men en verandalampa lyser upp den snötäckta bakgården från en halogenlampa. Vägen är tom. Från vänster på bilden ser vi Kuba och Ola. Ola stannar ett ögonblick och rycker i Kubas arm. Han vänder sig om. Ola håller fortfarande kvar i hans arm. De säger något. Sen fortsätter Kuba att gå. Det verkar som om Ola ber om något. Men Kuba ignorerar henne. Nästa kamera, placerad några meter bort, visar huvudvägen. I den här filmen ser vi bara Ola på väg mot centrum. Hon är ensam och vänder sig om då och då. Vid ett tillfälle stannar hon till en stund, men fortsätter sedan snabbt mot centrum igen. Kuba är inte längre med på de här inspelningarna. Varken samtidigt som Ola eller senare. Intressant nog, bara några minuters mellanrum, fångar CCTV en bil som tillfälligt stannar vid platsen där paret precis sågs. Men på grund av den dåliga kvaliteten på bilderna är det inte möjligt att urskilja detaljerna som bilens färg, märke eller registreringsnummer. Förarens identitet hittas aldrig. Även om information om den saknade pojken och sökandet efter vittnen redan nått praktiskt taget alla invånare i denna lilla stad. Icke desto mindre ger CCTV ny och värdefull information till fallet. Ola konfronteras med det som syntes på filmerna. Först då erkänner hon att de hade bråkat den kvällen. Hon säger att hon var arg på Kuba för att han druckit mycket. Hon hävdar att han var berusad. Men filmerna visar inga tecken på att han skulle ha varit full. Ola försvarar förändringarna i sitt vittnesmål med påståendet att de själv druckit mycket och inte minns så mycket av den kvällen. Men enligt vännerna hade de trots allt bara tagit ett par glas var och var relativt nyktra. Tisdagen den 30 december närmar sig. Kuba har varit borta sedan i lördags. 3 dagar. Helikoptern genomsöker området igen. Återigen utan framgång. Marksökningen fortsätter också. Dykare söker i de närliggande dammarna. Detta tillstånd av limbo fortsätter i dagar. Nyårsafton och nyårsdagen anländer. Dessa dagar som skulle ha varit viktiga för Kuba. Men han är fortfarande försvunnen. Den 12 januari 2015, när Kuba har varit borta i 15 dagar, söker en helikopter området för tredje gången. Återigen, utan framgång. Det är den 14 januari 2015. Det har nu gått 17 dagar sedan Kubas försvinnande, när det första genombrottet kommer. I gräset på en plats som redan genomsökts många gånger om hittar en polis ett nyckelknippe. Hon plockar upp dem och frågar folk i närheten om någon tappat sina nycklar. Men ingen saknar dem. Detta är ganska rimligt med tanke på att området kammats över flera gånger. Det visar sig, till allas oro, att poliserna just hittat nycklarna till Kubas bil. Dessa nycklar är den första ledtråden på länge och ett tecken på att Kuba måste ha varit där. Fler och fler sökare dyker upp på plats. Sökarbetet måste intensifieras på just detta område. Detta beslut visar sig mycket snabbt vara det rätta. Lite drygt 100 meter bort i ett träsk hittar de Kubas sko. Den ligger med sulan upp och dess spetsar är frusna. Skon är inte smutsig. Den ser istället ut som om den bara hade legat där, övergiven. Nyheten om att skon har hittats förstenar de som står honom nära. Vänner och familj, som fortfarande trott att Kuba var någonstans i säkerhet, börjar nu för första gången tvivla på detta. Sökandet är fortfarande igång och alla fortsätter att leta efter Kuba. Känslan av att de närmar sig ett svar infinner sig och sökområdet avgränsas till platsen. Den 15 januari, dagen efter att föremålen hittats, intensifierar de sökområdet och tar in ett hundspårningsteam. Kubas mamma, Justina, träffar polisen som hanterar spårhunden. Justina ber föraren att kontrollera träsket och floderna som rinner nära det. Polisen håller med. De låter hunden dricka vatten och vila en stund innan de ger sig iväg. Det här är en mycket bra spårhund som har varit till fantastisk hjälp med andra fall på senare tid. Hon hittade nyligen ett lik 2 meter under vatten. Polisen berömmer hunden och är hoppfull eftersom förhållandena är gynnsamma. Hon informerar Justina att om Kuba är kvar i området kommer hunden att hitta honom. De söker igenom hela området, men ingenting dyker upp. Varken pojken eller några andra ledtrådar eller föremål. Ingenting. Var nycklarna och skon ett falskt spår? Efter ett intensivt men resultatlöst sökande vilar poliserna några dagar. Familjen fortsätter leta på egen hand med hjälp av frivilliga. Men det verkar vid det här laget som att de har uttömt alla möjliga sökvägar. De konsulterar till och med ett medium den 19 januari. Mediumet ger dem en karta med en exakt punkt markerad i gult. Inte långt från där nycklarna och skon hittades. Men detta är en besvikelse eftersom den här platsen redan sökts om och om igen utan resultat. Så, när natten den 19 övergår i tidig morgon den 20, bestämmer sig sökgruppen för att ha en paus. I sömnen har Kubas vän, Camille, en dröm. Kuba står framför ett av bostadshusen i Bialarovska och gråter. Varefter Kuba säger: "Tack för att du letar efter mig." Camille rycker till, fylld av känslor, och uppfattar drömmen som ett gott omen. Han får upp hopp och tänker att en ny dag börjar och min vän kommer sannolikt att hittas vid liv. Bara några timmar senare, på morgonen den 20 januari, får Camille ett samtal från Sylvester som informerar honom om att Kuba just har hittats. Död. Alla är i chock. Den sista glöden av hopp om Kubas återkomst är nu utsläckt. Det finns ingen mer ovisshet. Inte heller något hopp. Familjen är förtvivlad. Alla vill veta vad som hände den natten och varför den här unga pojken, så älskad av många, förlorade sitt liv. Omedelbart efter upphittandet kommer fler nyheter som chockerar sökarna. Sylvester, Kubas pappa, anländer till platsen. Han ser sin son ligga där livlös. Han är förbryllad och mållös. Han var här bara för några dagar sedan. Kuba hittades av en polishund bara 90 meter bort i en rak linje från där nycklarna och skon hittades 5 dagar tidigare. På en plats som redan hade genomsökts noggrant om och om igen, gång på gång. Helikoptern hade också flugit över samma plats och Justina hade personligen pekat ut platsen för hundföraren. Kubas familj hade redan varit på den exakta platsen flera gånger om. Kroppen hittades bara några meter från den gula punkten på mediumets karta. Men ingen sökte igenom platsen igen efter vad de trodde var en grundlig undersökning. De hade trots allt redan sökt där ett flertal gånger och Kuba var definitivt inte där. Så vad hände med att han plötsligt dyker upp på den platsen? Kan det verkligen vara så att liket som nu låg där dagen innan undgått så många människor? En åklagare kommer omedelbart till platsen där Kubas kropp hittats. Med sig har han en barnläkare som dödförklarar Kuba med datum den 20 januari 2015 klockan 13.30. Kroppen ligger i myrmarken och även om det verkar vara en ödslig plats är det bara cirka 40 meter från vägen, 30 meter från ett bostadshus. En av Kubas fötter saknar en sko, som för övrigt hittades 6 dagar tidigare. Hans byxor är nedsänkta till mitten av låren. Men bältesknapparna sitter fortfarande fast och dragkedjan är trasig. Kuba ligger på rygg i en konstig ställning. Hans vänstra hand över bröstet och den andra längs hans kropp. Hans ben är också lätt böjda och hans ögon och mun är öppna. Kuba hade inga synliga skador förutom en repa på näsan och lätt frostskada i öronen. Hans kläder är rena och hela. Kroppen transporteras till den rättsmedicinska anläggningen där specialister efter ett flertal undersökningar upptäcker svullnad och trängsel i lungor och hjärna samt utmattning av de inre organen. Hans mage är helt tom med bara 4 milliliter vätska i. Trots detaljerade undersökningar konstaterar specialisterna att det inte går med säkerhet att fastställa vad dödsorsaken var. Eller ens när exakt den inträffade. På grund av var kroppen hittades och omständigheterna kring försvinnandet kan man dock anta att Kuba med största sannolikhet dog till följd av hypotermi. Rättsläkaren finner inte heller några skador vid obduktionen. Intressant nog, inte ens på den skolösa foten. Båda fötterna är likadana. På grundval av sin analys av obduktionsresultaten drar åklagaren slutsatsen att Kuba dog av hypotermi och till följd av en olycka. De utesluter inblandning av tredje part. Det antas att den unge mannen, medan han var påverkad av alkohol, separerade från sin flickvän på kvällen efter en fest och gick ut på fälten och där gått vilse och frusit ihjäl. De blöta byxorna förklaras av åtalet med kroppens reaktion på djup hypotermi som ger en falsk värmekänsla och gör att den döende får reflexen att klä av sig för att svalna. Familjen är chockade över denna slutsats. Enligt deras uppfattning stämmer det som utredarna påstår absolut inte överens med fakta. De ser det som en enkel förklaring och ett sätt att avsluta ett ärende snabbt, snarare än att upptäcka sanningen. Familjen fortsätter att undersöka på egen hand för att ta reda på vad som egentligen hände i Kuba. Justina begär först tillgång till de fotografier och inspelningar som togs under helikopterflygningen. Dessa material kunde skingra alla tvivel om huruvida Kuba låg eller inte redan låg där han så småningom hittades. Eller om någon lagt honom där. Hon efterfrågar också en lista över platserna som helikoptern flög över och kartor över de områden som genomsöktes. Det visar sig att man enligt kartor har sökt igenom platsen där Kuba hittades. Där flög också en helikopter, bekräftat av vittnen från närliggande hem. När det gäller frågan om fotografier visade sig dock att det under sökinsatsen inte togs några fotografier. Familjen är förvirrad. De minns att de fått veta något annat, men de har för lite bevis för att backa upp det. Det är ord mot ord. Lyckligtvis kontaktas de en stund senare av ett vittne som informerar Justina om att bilder från helikopterflygningen faktiskt togs. Och ännu mer, de finns på en av de inblandade polisernas privata Facebook-profil. Familjen gör omedelbart en anmälan och det dyker mycket snabbt upp flera bilder i ärendet som inte fanns där tidigare. Åklagarens förklaring är att bilderna är tagna av polismannen med hans privata telefon. Och att det i grunden är hans välvilja som har gjort dem tillgängliga. Han hade inte behövt posta dem alls. Det finns dock ett problem. Familjen analyserar bilderna mycket noggrant och enligt numreringen saknas 3 bilder. Vilket i kombination med föregående och följande bilder tyder på att det är taget precis i det området där kroppen hittades. Så frågan kvarstår om vad som fanns på fotografierna eller vad som inte fanns där. Och varför dessa fotografier inte finns med i mappen. Familjen riktar sedan en begäran om att kontrollera polismannens telefon för otillskrivna bilder. Mannen hävdar dock att han inte längre är i besittning av telefonen då han har sålt den. Familjen känner sig allt mer oroliga. Och deras brist på förtroende för brottsbekämpande myndigheter växer. De känner mer och mer att varken polis eller åklagare är villiga att klargöra saken och att de är på egen hand. De beställer därför ytterligare utredningar och letar efter flera möjligheter för att klargöra sin sons död. Känslan av besvikelse och misstro förvärras när Kubas föräldrar begär en intervju med hundföraren som dök upp på platsen den 15 januari efter att nycklarna och skon hittades. Justina vill prata med kvinnan. Hur det kunde komma sig att de stod och pratade 50 meter ifrån kroppen och hunden inte kände av det. Hur är det möjligt att polisen sen gick runt i området och inte heller hittade Kuba, som förmodligen redan hade varit där i mer än 2 veckor? Förhöret sker utan att de anhöriga informeras. Dessutom förnekar guiden att någon bett henne att kontrollera området. Vilket motsägs av de övervakningsbilder som familjen säkrat och som tydligt visar att hon går åt det hållet. Så föraren erkänner att hon och hunden kammade flodstranden och att kroppen trots allt bara låg 10 meter bort. Den uppenbara frågan blir då, hur är det möjligt att en hund som kan känna lukten av ett dags gammalt lik på flera meters håll under vattnet inte lyckas hitta Kuba som legat där i flera veckor? Ingen förklaring ges. Tack vare Kubas föräldrars uthållighet kommer nya fakta fram genom tester och konsultationer med olika specialister. Återigen, enligt obduktionen, hade Kuba svullnad och trängsel i hjärnan och lungorna, såväl som överbelastade inre organ. Sådana symptom kan finnas hos någon som dog av hypotermi. Men dessa tecken är också karakteristiska för strypning. Så familjen ifrågasätter experternas åsikt och skriver en begäran om förtydligande. Kort därefter avges ett kompletterande expertutlåtande som bekräftar att ja, det kan förekomma kvävningsliknande symptom. Men på grund av avsaknaden av synliga skador på kroppen uteslöts denna möjlighet i ett tidigt skede. Man ignorerade möjligheten att någon skulle kunna kvävas med ett föremål som en väska, filt eller kudde. Familjen låter även undersöka Kubas fötter. Rutten pojken skulle ha tagit den natten med bara en sko, enligt åklagarmyndigheten, är cirka 70 meter och går genom ett träsk och två små floder. Längs vägen skulle han ha fått gå över otaliga grenar, lämmar och torkade, frusna buskar. Undersökningar av hans fötter visar dock att de två fötterna, en med en sko på och en utan sko, inte var annorlunda. Inga skador alls. Inte ens ett skavsår eller spår av jordpartiklar och smuts. Båda fötterna och sockorna var helt rena, trots att han bara haft en sko på sig. Positionen Kuba hittades i matchar inte heller döden av hypotermi. Frusna personer ligger ofta i fosterställning, vilket dock inte är fallet för personer som är kraftigt berusade. Toxologiska tester utesluter dock att Kuba skulle varit påverkad av droger. Och alkoholhalten som hittats i Kubas kropp tyder inte på berusning. Det kan dock vara svårt att få en exakt mätning av alkoholhalterna i en persons blod vid dödstillfället när det har gått en tid. För att få en så exakt mätning som möjligt använder rättsmedicinska specialister ett prov som tagits från insidan av Kubas öga. I Kubas fall var resultatet av detta test bara 0,4 promille, vilket motsvarar cirka 2 öl. Enligt åklagaren, med grund i Olas vittnesmål om hur mycket de drack den kvällen, borde Kuba haft cirka 1 promille i blodet eftersom han enligt vittne drack mer än 2 öl. Enligt de övriga vännerna och på övervakningskamerorna kan man dock se att Kuba inte alls är särskilt berusad. Sammanfattningsvis borde Kuba ha haft mer än 0,4 promille i blodet när han dog. Men han skulle inte ha varit så berusad att han skulle fatta irrationella beslut. Det här tyder på att det har gått en tid mellan det att Kuba lämnade kompisens hus och hans död. På familjens begäran undersöks även avskrapningar under Kubas fingernaglar. Resultatet kommer 8 månader senare. Testerna visar att det finns någon annans DNA under Kubas fingernaglar. Men det är ingen som följer upp detta för att avgöra exakt vad det genetiska material är, då testmaterialet helt enkelt är för litet. För att göra saken värre har Kubas kläder legat på polisstationen i mer än 2 månader och ingen har under tiden testat dem. De testas så småningom på begäran från Kubas föräldrar. Familjen kontaktar även andra rättsmedicinska experter på egen hand. En av dem slår fast att placeringen av kroppen, de neddragna byxorna och den upprullade jackan kan tyda på att kroppen flyttats. Förutom det faktum att kroppen hittats på en plats som genomsökts flera gånger har det heller inte förklarats hur det gick till att liket var så ostört av till exempel djur eller skadedjur. Ändå hade det, enligt åklagaren, legat på en helt exponerad plats i frisikt i mer än 3 veckor under vintertid. Temperaturförändringen var mycket hög, hela 25 grader. Efter nyår kom det dagar med flera plusgrader, vilket innebar att man borde kunna ha förväntat sig en större nedbrytning av liket. Familjen säkrade CCTV-filmerna och kontrollerade telefonregistren, som också avslöjar en del intressant information. Det visar sig att Ola hade kontaktat sin ex-pojkvän flertal gånger under dagen efter att Kuba försvann. Som nämnts tidigare bad Ola att få använda Kubas telefon för att ringa efter en taxi, eftersom att hennes redan var död. Så journalerna från själva försvinnandets kväll avslöjar inget nytt. Utredarna kontrollerade dock bara telefonsamtal och inte samtal via till exempel snabbmeddelande appar. Det visade sig också att Sebastian, Olas ex-pojkvän, hade flera telefonnummer. Han använde fortfarande ett av dessa nummer efter en sökning i nästan en timmes långt samtal med en polis som var aktivt involverad i Kubas fall. Det kommer också fram att Olas ex-pojkvän var kopplad till narkotikahandel. All denna information, I kombination med de hot som Kuba fortfarande fick under hösten gör Sebastian misstänkt. Sebastian hävdar dock att han har ett alibi. Natten då Kuba försvann var han hemma med sin mamma och syster. Men Sebastian ändrar senare denna historia. Efter att någon vittnat om att de såg honom den dagen i den lokala spritbutiken kompletterar Sebastian sitt vittnesmål och säger att han faktiskt minns att han lämnat huset en stund samma natt. Trots dessa märkligheter avfärdar utredarna detta och väljer av någon anledning att utesluta Sebastian som misstänkt. Eftersom Ola först inte erkände bråket med Kuba och eftersom hon inte kunde förklara på något rationellt sätt varför hon lämnade sin pojkvän bakom sig beslutar utredarna att korsförhöra henne med ett polygraftest. Ola går till korsförhöret, men det avbryts snabbt. Det visar sig att flickan är påverkad av alkohol och psykotropa ämnen, vilket gör undersökningen ogiltig och opålitlig. Flickans familj tvingar henne att vägra genomgå ytterligare tester. Trots alla dessa oklarheter vidhåller åklagaren fortfarande att Kuba gick ifrån Ola den natten. Enligt åklagarmyndigheten kunde Ola och taxichauffören inte hitta Kuba när de kom tillbaka eftersom Kuba, av okänd anledning, gått ut på fälten. Detta stämmer dock inte överens med det Kubas vänner vittnar om. De är säkra på att det inte fanns några spår efter honom i snön. Vidare anger även polisen att det inte fanns några spår i snön som skulle kunna tyda på att Kuba eller någon annan överhuvudtaget hade gått den vägen. Ändå menar åklagaren att Kuba, i mörkret, utan telefon och för lättklädd för den låga temperaturen, gick nästan 2 kilometer genom fälten innan han till slut begav sig mot träsket. Där han först tappade sina bilnycklar och sen 100 meter längre bort en sko och i strumporna fortsatte att gå ytterligare 100 meter där han korsade 2 floder och en frusen myr innan han dog av hypotermi 50 meter från vägen. Ingenting i den här berättelsen låter rimlig för familjen. Varför skulle Kuba, som kände byn väl, gå till träsket en mörk och kall vinternatt? Enligt åklagarmyndigheten förbises Kubas kropp, som låg oskyddad i frisikt i mer än 3 veckor, av alla Kubas vänner, hans familj, eftersöksgrupper, poliser, brandmän, en helikopter och spårhundar, som var och en kammade området minutiöst flera gånger om. Kubas vänner, som inte tror på polisens och åklagarens förklaringar, bestämmer sig därför att själva gå den väg de tror att Kuba tog den natten. Kubas vän Camille, belagd av rep och sele, korsar ett träsk där vattnet på vissa ställen når så långt som halvvägs upp på låret. Hans stövlar sugs in i leran och fylls med vatten. Under det här experimentet visade sig att en korsning med ett sele och under kontrollerade förhållanden i dagsljus var en knappt hanterbar uppgift. Detta försök bekräftar att det skulle ha varit en omöjlighet för Kuba att ha gått denna rutt i isande kyla med bara en sko utan att ha lämnat ett enda spår efter sig. Ingen verkar dock bry sig om detta. Poliserna ifrågasätter istället trovärdigheten i ungdomarnas arbete och menar att utredningen bör skötas av de som vet. Med det slarv som försiggått under detta fall och den uppenbara bristen på vilja att undersöka orsaken till Kubas död kan familjen inte längre tro att någon annan än de bryr sig om att få veta sanningen. Den 30 juni 2017 har Kuba varit borta i 2,5 år. Den här dagen beslutar distriktsåklagarmyndigheten att avbryta utredningen och bekräftar att detta var en olycklig olycka. De ignorerar familjens frågetecken kring utredningen och deras egna försök att hitta sanningen. Idag har det gått många år sedan detta beslut och ingenting har förändrats i Kubas fall. Familjen sörjer och undrar fortfarande vad som hände. Allt de vill är att veta vad som egentligen hände den där decembernatten. Detta betyder att Kubas familj fortfarande inte vet vad som hände Kuba. Det är också väldigt tydligt att de inte tror på åklagarens version av historien. Då inget datum för Kubas död har fastställts finns det fortfarande en blank lucka på gravstenen. Tills vidare kan utredningen i ärendet endast återupptas om nya relevanta omständigheter framkommer. Tyvärr har de senaste 4 åren varit tysta i detta avseende. Förhoppningsvis bryts denna tystnad. Mitt namn är Moa Stefansdotter och det här avsnittet handlade om Jakub Kasala. Som en del av podcasten Mordhistorier från Polen. En serie ursprungligen skapad av Olga Herring som översatts och bearbetats till svenska av Podster.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina 3 första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.